Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser, som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver.
Det är ju så att man liksom... Man har ju blivit våldtagen helt enkelt. Och man är inte så, det är inte så kul att ha sex när man har blivit våldtagen helt enkelt.
Det är svårt att nå ut med att män blir misshandlade i nära relationer. Både verbalt och psykiskt och faktiskt även på alla sätt. Det är ingenting som är självklart för gemene man.
Kan en man bli våldtagen eller misshandlad av sin partner? När vi pratar om våld i nära relation pratar vi sällan om män som offer. Men i trygghetsundersökningar från Brottsförebyggande rådet uppger nästan lika många män som kvinnor att de är utsatta.
Vi kvinnor är ju inte, har inte samma möjlighet med muskelmassa och så vidare. Då är det mer att man använder sådana saker tillhyggen mera. När man ska ha fysisk misshandel. Psykisk misshandel tror jag att vi tjejer är lika duktiga på, eller om man nu ska använda det uttrycket, på att kunna använda det verbala språket, att kunna förminska och så vidare.
Jag var ju rädd hela tiden, som sagt. Jag levde ju en skräck. Så jag liksom... Liksom låg hon och sov i öppna kylskåp och lät för mycket. Då blev jag rädd att jag skulle väcka henne eller någonting. Det kan ju vara, skulle jag gå ut med soporna och sa att du måste vara tystare. Liksom, då blev det ju det liksom, att man måste vara tyst när man går ut med soporna. Det blev liksom, tänk när man går in i, det blir så svårt för man går in i en mikronivå med allting. Liksom, man,
Per blev fysiskt och psykiskt misshandlad av den kvinna han levde med i över 15 år och som han även fick barn med. Han vill i det här reportaget vara anonym. Därför har vi förvrängt hans röst och bytt ut hans namn.
Alltså när vi träffades, det som var kanske annorlunda för mig, att det var en människa som verkligen beundrade mig för det jag gjort och det jag arbetade med och... Alltså det jag jobbade med då. Och det var kanske svårt att finna någon. Vi hade jätteintressanta samtal om de här sakerna och sånt där. Men de här tendenserna, de liksom... De började väl kanske direkt på 3 månader bara. Men är man väldigt förälskad med någon, då är det väldigt svårt att förstå det. Att det här är något akta efter, sen det här är farligt liksom.
Jag tror att det är precis som det var när jag diskuterade det här först i början. Att jag tänkte inte ens just det.
I det här avsnittet har vi även Anna-Karin Sundén, socialpedagog och brottsförebyggare, om hur våld mot män i nära relation kan se ut.
Att män kunde bli utsatta. För mig var det i stort sett, det var kvinnor som kan bli utsatta. Och det är fortfarande så att det är kvinnor som blir mest utsatta. Men män blir också det. Och det tog lång tid innan det gick in. Så jag har full respekt för att man inte tänker så från början. Huvudsaken att man sätter igång tänket kring det här Och att det faktiskt är även ett problem för män i nära relationer också.
Den psykiska misshandeln som Per blir utsatt för kommer till en början smygande.
Om vi var på fest eller någonting och jag pratade med en människa som inte hon kände, kanske mer än en eller två minuter, då ställde hon till en scen på festen. Och det där gjorde ju att jag blev väldigt uppmärksammad på att aldrig prata mer än en eller två minuter med främmande människor. Och det begränsar då väldigt mycket ens inre saker och ting. Det gjorde i slutändan så att jag gick inte på fester på 10 års tid, för att ja, det, hon ställde till scener och sånt. Och jag höll på med trädgård och hade en koloniträdgård, och den kunde jag inte vara i där, för att där hade hon ju klätt av sig naken och vid tillfälle och sagt att jag hade våldfört mig på henne och sånt, och då kunde jag liksom inte vara kvar där, fast jag aldrig hade gjort det, men jag kunde inte vara kvar där för människor började misstänka mig för saker och ting och sånt där. Och mer av det våldet var att när jag sjukskrev mig kanske från jobbet någon gång, då ringde de till jobbet och frågade var jag var någonstans. Och de sa att jag var sjukskriven. Nej, men han är inte hemma. Så att sen när jag kom till jobbet så frågade de vad jag hade varit. Och då sa jag att jag har varit hemma och var sjuk. Nej, men din sambo ringt och vi har fått bekräftat att det inte är så. Och det skapade väldigt starka misstankar. Och det gick så långt att jag kunde inte behålla det jobbet. Så det är den formen av psykisk form. Det handlar om kontroll.
Hon är då kontrollerande, vill gärna att han ska bara bry sig om henne. Man säger nej till att träffa kompisar till slut, och det är väldigt förnedrande, förminskande, och rent psykiskt så bryter man ner och talar om att man inte duger och så vidare. Det kan övergå till och med att det blir fysisk våld och så vidare. Men det är lite olika då, att man är ju ofta svagare som kvinna och är rent muskulärt och så vidare. Så då använder man tillhyggen till och med. Det är liksom allt från, om man då ska ta det stora släggan eller på att säga, med het olja till exempel har jag varit med om. Knivar, avslagna flaskor, alltså det är fruktansvärt.
Alltså man blir väldigt så här, om man har en människa som det är så svårt, man tror ju att man älskar den här människan då på något sätt, va? Och älskar man, eller man kanske gör det också i början, och då vill man att det ska vara bra, och då vill man ju liksom lösa saker och ting. Om den är missnöjd med en, då vill man ju tänka, ja, men kan vi prata och lösa det här. Och det gjorde vi, men alla lösningar handlar ju alltid om hennes lösningar. Mina lösningar var ju aldrig, fick ju aldrig gälla. Och där blir att man blir till slut väldigt vaksam på vad man ska säga och inte säga. För säger man fel saker, ja, då går hon in i köket och slår sönder hela köket. Och sen kunde hon göra så då, att hon rusade ut då. Och skrev kanske, jag kommer ta livet av mig, jag kommer aldrig mer tillbaka. Och sen var hon borta i 3 dygn. Och då ledde man in den där skräcken att hon kanske var död eller hade tagit livet av sig. Och sen kom hon hem och så fick man liksom lov att aldrig mer gå emot henne och sånt där. Så att man blir förändrad som person. Och man förlorar sina vänner. Man blir mer och mer under kontroll. Och till slut så kan man inte skilja på. Jag vet en episod när jag var ute skulle handla mjölk i en butik. Och den där kassören frågade mig om jag ville ha kvittot. Och jag kunde inte ta ett beslut om det helt enkelt. Och när jag stod där och tvekade så blev det som att jag var hon. Jättemycket hon. Hela mig. Hela min identitet var hon på något sätt. Va? Och det där gav mig en slags panikångest. Då. Och den där panikångesten började sedan att växa i takt med att jag förlorade min egen identitet. Så jag hamnade till slut i någon slags ingenmansland kan man säga, där jag inte visste vem jag var. Och det gick så långt att jag till och med kunde titta mig i spegeln på morgonen och känna att det där var inte, jag kände inte igen den personen, jag visste inte vem det var. Jag var ju rädd hela tiden, som sagt. Jag levde ju en skräck. Så, liksom, liksom låg hon och sov i öppna kylskåp och lät för mycket. Då blev jag rädd att jag skulle väcka henne eller någonting. Eller, och, ja, det kan ju vara, skulle jag gå ut med soporna och så, det måste vara tystare. Liksom, då, ja, då blev det ju det liksom, att man måste vara tyst när man går ut med soporna. Det blev liksom, tänk när man går in i, det blir så svårt för man går in i en mikronivå med allting. Liksom, man, men det svåra är ju där när man, att man blir så isolerad i sin hjärna, va? Så att man blir den personen till slut och man är helt i händerna. Det här är svårt, folk har svårt att förstå den.
Han vågar inte visa för någon vad han utsatts för hemma.
För hade jag visat för någon i min omgivning det här då, jag visade för en, jag berättade för en tjejkompis vid ett tillfälle och då kom du fram, då var jag tvungen att erkänna det. Och då kontaktade min tjejkompis och sa det att hon skulle råka fruktansvärt illa ut om hon fortsatte att kontakta mig.
Några dagar efter att han har berättat för sin kompis om vad han blir utsatt för vaknar han mitt i natten av att han får flera knytnävslag i ansiktet.
Och det gjorde att, som en varning då, av kontakt med andra, och det gjorde att jag inte vågade somna före henne. Och det gjorde att hon var väldigt upp sent på nätterna, ofta till 2. Så jag kunde inte somna före 2. Och det där gjorde att jag sov ingenting under kanske flera månader i en period. Såhär. Och det där gjorde att hela immunförsvaret pajade till slut. Jag kunde inte äta, så att jag svalt ner mig till, ja, så att verkligen benknotorna stack fram. Såhär. Men sen kom jag på också att det kunde vara min räddning. Så att jag svalt ner mig så mycket så att jag slutade äta helt och hållet då, nästan i, ja, kanske 10 dagar, 2 veckors tid liksom. Så att, tills jag fick sådana blodsockerfall så jag tuppade av på stan och sånt. Och då hamnade jag på sjukhus. Och då var det en tjej där som var helt fantastisk. Jag tyckte när jag låg där inne, de förstod inte hur det gått till, varför jag hade hamnat i det här läget, och jag ville inte prata med någon. Och min sambo var ju där och hälsade på och jag kände mig jävligt trängd här henne. Och då var det en sköterska som såg och frågade mig. Så du behöver inte svara på den här frågan, men vill du inte att hon ska komma hit? Du kan bara nicka om du vill, om du inte vill om det, så ser vi till att hon inte kommer hit. Och då nickade jag. Så. Och då stoppade de henne helt enkelt från det. Men jag kom inte ur det då, liksom, utan då, men då började jag få hjälp helt enkelt.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de 3 viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
3 grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.
Det absolut bästa man ska göra är att man lämnar det förhållandet.
Anna-Karin Sundén igen.
För i 99% så tror jag inte att det blir bättre. Eller också ska man söka hjälp, att man tillsammans går och försöker att lösa situationen. Och professionell hjälp helt enkelt.
Om man misstänker att en anhörig blir utsatt för misshandel är det allra viktigaste att våga ställa frågan.
Och våga vara tydlig med vad du undrar över och tala om att det finns där. Det är så viktigt, för det är svårt när man till slut har blivit så förminskad. Så att man inte, ja, att man inte känner att man kan ta det steget. Då är det skönt när någon till slut vågar ställa frågan och vågar vara tydlig och våga upprepa den och säga att jag ser att du, och så vidare. Mm. Egentligen är allt det här ingen skillnad från mäns våld mot kvinnor, utan det här är samma saker som händer även där. Bara för att det ena sätter synliga spår så sätter det osynliga spår i dig.
Per klarar inte av att lämna relationen. Men i hemlighet börjar han gå i terapi.
Och det var ju därför att jag hamnade på sjukhus och på dörr, alltså i princip. Och då gick jag det nästan i, har gått. Jag gick i 12 års tid i olika perioder. Så här, och, men det svåraste var ju när jag skulle återskapa min egen personlighet. Då avbröt jag i terapin och blev jätterädd. Och då försökte jag igen skada mig själv. För att det var otärligt. Liksom.
Misshandeln fortsätter. Och han fortsätter med terapin där hans psykolog blir en livlina.
Men jag fortsatte leva med henne då flera år till. Och hon fortsatte att tära mig på olika sätt. Hon skaffade en partner på sidan av som hon sen levde upp med. Och upplyste mig om också sånt här. Och jag kunde inte göra någonting. Jag levde där. Världen liksom så här, och fick höra att jag precis var helt värdelös och sånt där. Samtidigt som hon hade en andra partner. Och jag visste ju någonstans, jag hade liksom, hans psykolog sa, du är en världens jävla sumpmark, men jag ger dig en röd tråd och håller handen. Och vad du än händer, var du än gör, även om du går upp i Katarina hissen och tittar ner, så tänk på den röda tråden, håll i den för fan liksom, för det är enda du har.
Under åren tillsammans har de fått 3 barn ihop. Och när relationen väl tar slut påbörjas en lång och utdragen vårdnadstvist.
Sen när jag kom bort från henne och levde själv och hade byggt upp mig själv igen. Gått i terapi väldigt länge och slutligen träffade den här en tjej då. Så, och mitt liv fungerade igen. I takt då när hon och en nya tjej fick barn, då drog hon igång en vårdnadstvist mot mig. Och i den vårdnadstvisten anklagade hon mig för då kvinnomisshandel och massa olika saker och ting och sånt där. Och under den här vårdnadstvisten så då bröt hon sig i alla fall in i vårt hem och slog på min dåvarande tjej. Bland annat då och sånt där. Min dåvarande tjej ringde då 112 och alltihopa. Och det samtalet var det 3 minuter. Men det samtalet har försvunnit från 112 när jag väl skulle handla om en rättsprocess. Och hon anmälde det som ett kvinnofridsbrott mot henne. Men det la polisen ner i brist på bevis, trots att det fanns 3 vittnen.
En granne blev vittne till händelsen och försökte avbryta misshandeln.
Och då anmälde hon honom för att ha misshandlat henne. Och det tog polisen däremot upp. Men det fanns inget. 3 vittnen såg att absolut inte var så, men det var det de lyfte i domstol.
Anna-Karin Sundén arbetar också med Akillesjouren, en jour som erbjuder samtalsstöd för män och som startade 2014.
Sen har det väl ramlat in ärenden till jouren. Och det är alla möjliga saker som kommer, och de hör av sig från nästan hela Sverige faktiskt emellanåt. De är både psykiskt och fysiskt misshandlade på ett eller annat sätt och kan inte bo kvar. Och de behöver stöd hur de ska ta sig tillväga. Jag vet att stödjarna, de gör allt för att försöka hjälpa till och hitta någonstans där de kan landa, och att de får fortsatt hjälp och gå i samtal i Akillesjouren. Och naturligtvis samarbeta med socialtjänsten. Socialtjänsten är en otroligt bra och viktig samarbetspartner.
Jättejobbigt. Jag har inte, när det gäller sex så har jag inte kunnat ha sex med de människor jag mött. Eftersom jag blir tvingad till sex då. Och det tog väldigt lång tid för mig att liksom... kunna säga till mig själv att det här måste få komma inifrån mig själv. Min lust att ha sex måste komma inifrån mig själv. Sen är jag ju programmerad genom det här våldet med triggerpunkter i min hjärna. Så att när den mest kärleksfulla människa i världen kanske vill hålla om mig och har inget uppsåt, kan min hjärna mycket väl tolka det som våld. Så att det här är ju en jag, än idag, jag får ju hålla på att programmera mig än idag liksom, för saker och ting. Sen har jag haft lite stor tur tycker jag att träffa en tjej som jag lever ihop med då, som, eller ja, är särbo med, som verkligen liksom förstår det här. Och där jag har kunnat säga till henne att, det var så i början när jag träffade henne, att jag kan inte ha sex med dig, det går inte. Jag älskar dig jättemycket och du är jättefin och jag känner jättemånga känslor för dig och allt det. Men för mig har det varit svårt det där att liksom, jag kan ha kela och kramas och pussas och, jag menar, stoppa in den i en kvinna, det liksom har inte funkat för mig liksom. Jag har inte fått upp den, jag känner inte av smak liksom. Och då har det varit en väldigt lång process att kanske hålla på, pröva lite grann och pröva kanske några 20 sekunder och sen bara dör den då liksom. Och sen har man bara slappnat av och lägga gosat, krama, insett att det är så här. Och sen genom den här förståelsen med varandra så har det byggts upp och idag funkar det jättebra. Men det, man liksom, man har ju blivit våldtagen helt enkelt. Och man är inte så, det är inte så kul att ha sex när man har blivit våldtagen helt enkelt.
Det är svårt att nå ut med att män blir misshandlade i nära relationer, både verbalt och, så, och psykiskt och faktiskt även på alla sätt. Det är ingenting som är självklart för gemene man. Och det är viktigt att det kommer upp. Det andra är väl i sådana fall att det skulle vara oerhört bra om även våldsutsatta män kan söka medel till sin jour från Socialstyrelsen. Men det går inte idag. Det tycker jag är någonting som jag skulle vilja ändra på.
Du har lyssnat på avsnittet Jag blev misshandlad av min fru. I nästa avsnitt.
Och man gör ju liksom, kanske inte alltid som föräldrarna säger man ska göra, man gör som föräldrarna gör. Och jag började dricka när jag var 10 år med min pappa och tog en stark öl. Han tyckte en bra karl ska ha en stark öl.
Det tar tag i dig ordentligt när man får ett sug. Och det är en intensiv känsla av att jag måste dricka.
Om när ett alkoholmissbruk får förödande konsekvenser för en hel familj.
En gång när vi var i skogen då och fiskade, så min storebror, då drack vi också så här, och då kom jag ihåg att farsan högg min storebror med en kniv rakt i mellangärdet och han var bara en halv centimeter från döden då.
Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Kontakta oss på kunskapsstudion@gmail.com.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser, då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.